Ja, välkomna till Slaget efter 12, fredag, sista dagen i veckan där vi ska blicka tillbaka på den internationella storpolitiken. Stefan Winiger heter jag och det var alltså toppmöte här i Genève i Schweiz. Storartad scenografi får man säga, det är väldigt vackert där, utsikten mot Mont Blanc, det är Europas högsta berg, fantastiska solnedgångar. Där träffades då Joe Biden och Vladimir Putin för vad, det ska vi diskutera här tillsammans med Teija Tiilikainen från Center för hybrida hot. Du är forskare, välkommen.
Tack så mycket.
Andreas Elving, USA-kännare och internationell sekreterare på SFP, välkommen. Känt namn också här i Slaget efter 12, det är ni båda två här. Ja, två män som styr världen, säger man ju, de har mötts. Vad ledde det till? Blir det några konkreta resultat av det här mötet? Ska vi börja så?
Ja, jag kan, om jag får börja så kan vi väl säga att det är nog lite för tidigt ännu att säga vad de konkreta resultaten blir. Men det här toppmötet var ju nog ändå en återgång till en mer normal jargong så här i internationella relationer. Jag tycker man kan nog notera att Bidens förberedelse för det här toppmötet var så här klassiska. Han mötte sina allierade först, både Storbritannien och det här G7-mötet och sen NATO-allierade och liksom kom med ett starkt budskap när han sen mötte Putin, att nu är det västvärlden som jag leder och nu är jag här. Och det var ett mer klassiskt sätt kanske att föra de här sakerna än vad vi har varit vana med under Trumps tid.
En återgång till det normala, vad säger det tidigare?
Jag skulle säga som så att det är alltid mycket intressant i början. Alltså Putin har ju varit där länge, men att så kommer, när det kommer en ny president och presidentadministration i USA, så är det alltid intressant att hur den här dialogen, liksom, på vilken nivå den kommer att vara mellan de här två politiska ledare. Jag skulle säga att jag är ganska pessimistisk när det gäller resultaten av det här mötet, av den enkla orsaken att i dagens läge så är de politiska målsättningarna för Ryssland och USA så väldigt långt ifrån varandra. Så Ryssland vill ju utmana USAs ledarskap, är färdigt att använda alla möjliga instrument, inklusive de militära instrumenten för det här, i det här uppdraget. Medan sen USA har ganska mycket att ta vara på när det gäller de institutioner och normer som har byggts upp efter andra världskriget. Så de är långt ifrån varandra, men de måste kunna på en viss nivå umgås med varandra, komma överens om gemensamma principer för det internationella umgänget, den internationella ordningen. Så att förväntningarna var inte, åtminstone mina förväntningar var faktiskt inte stora, men trots det så är det alltid viktigt att se att hur, när det kommer en ny president, att hur de hittar liksom det gemensamma språkbruket.
Samtidigt tycker jag ju att vi har ju ändå en ny era nu, kan man säga, i amerikansk utrikespolitik också. Det är väldigt länge sedan USA hade en president som kunde de här sakerna. Vi får väl nästan titta tillbaka till 90-talets början med George Bush den äldre. Alla presidenter efter det har varit väldigt oerfarna internationellt, medan då Putin har ju funnits där redan sedan början av 2000-talet, slutet av 90-talet, och nu på något sätt finns det en värdig en sån här balans här som jag också tror att nog kan leda till ett positivt resultat. Putin har kunnat, precis som Teija säger, utmana och ställa till med en massa saker, men nu finns det liksom en större förståelse. Jag tror inte att Biden är villig att låta Putin härja ostraffat, så att säga, på samma sätt som ganska långt har hänt hittills. Så att jag tycker nog att man kan säga att vi är inne i en ny era nu, och det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklas.
Alltså, jag vet nu, jag kommer inte ihåg, vet inte om han träffade Vladimir Putin, han träffade Bill Clinton, men han har åtminstone haft att göra med både George Bush den yngre och Barack Obama och Donald Trump och så nu då Joe Biden. Så han har ju så att säga, det kommer nya figurer, det är ungefär som ni har sett The Crown, drottningen sitter och består och det kommer nya då premiärministrar.
Och man kan säga att Putin har spelat alla de här tidigare presidenterna ganska hårt. Ja. Men det tror jag inte han kommer att lyckas göra med Biden. Biden har inga illusioner om att Putin skulle vara en pålitlig partner, utan kommer nog att att kräva resultat.
Men det har varit också väldigt olika tider och väldigt olika politiska omgivningar runt om de här mötena. Så man tänker på 90-talet till exempel, så då var ju Ryssland svagt och då var västvärlden fortfarande stark och ledande och NATO tog beslutet att börja utvidga sig och unionen utvidga sig och den transatlantiska länken var mycket hållbar och kraftig och det var liksom en sån era. Men att sedan 2007 när Putin höll sitt tal i München, säkerhetskonferensen där, så hade kommit fram att nu börjar liksom, han är inte längre villig att acceptera den här omgivningen och det här ledarskapet av västvärlden utan att tillsammans med Kina, och då kom ju Kina mer och mer in i bilden. Det skrevs i tidningarna idag väl i morse att trots att det bara var två herremän i rummet, Putin och Biden, så var liksom den kinesiska skuggan där också. Och jag skulle vilja säga att det stämmer. Kina var med där, men så var också den europeiska unionen, trots att det inte fysiskt var med. För att det här mötet handlar också om det transatlantiska förhållandet, och jag tycker att precis som du sa här, så är det här också ett test liksom för att var har vi det här förhållandet och hur det på liksom transatlantiska förhållandet och hur det påverkar liksom Putins rörelseutrymme som hade blivit större under Trump-tiden. Och det ser vi ju i Ukraina-krisen till exempel under det här senaste årens evenemang från det ryska hållet.
Sen tror jag nog att Biden hade en väldigt stark vilja nu att markera just att nu är USA, att nu är det normala USA som är tillbaka på något sätt. Men samtidigt finns det ju nog en farhåga som är helt befogad, att är Biden nu den normala, eller är det så att Biden är att det är egentligen Trumpismen som är på väg tillbaka och är det normala? För ser man på hur inrikespolitiken i USA utvecklas nu, så republikanerna har liksom helt tagit en annan syn som de inte tidigare haft också när det gäller internationella frågor, kan man väl säga. Så att vi är nog på det sättet i ett brytningsskede nu, att vågar de allierade, vågar vi i Europa lita på att det här är nu det vanliga USA som är tillbaka, eller det här är en kort paus. Det är val ganska ofta i USA, nästa år är det kongressval och snabbt kommer det ett presidentval igen. Så att det handlar nog också, tror jag, om att försöka skapa den här stabiliteten också från Bidens sida.
Och det är alltså, där kan vi inte lita egentligen på att, vi vet ju ingenting om vad som händer sen. Så att, alltså och hur tänker, vad tror ni, vad ska då en människa som Vladimir Putin tänka på något sätt? Är det här, nu kommer Joe, hej Joe, aha, okej, okay, du är ungefär som Bill Clinton var lite grann, eller som någon annan tidigare, men jag vet att du inte är här så länge, du är inte här lika länge som jag. Och är det någon sån, att han sitter ut? Kan Ryssland liksom sitta ut amerikanska presidenter på det sättet? Tänker man så?
Jag tror att han tittar på det polariserade amerikanska samhället. Och det är precis så som du säger, att det kommer olika presidenter. Men det som består är att USA är tudelat och kommer att bli så. Så att han, och det är ju någonting som han utnyttjar i försöket att försvaga både USA och väst. Så att han kanske tänker som så att, ja, att nu upprättar han lite kuliss här och tar ut det som han får ut ur den här dialogen. Det var ju en vinst och för Ryssland, det som Ryssland vill är att få liksom att bli erkänt av den amerikanska regimen. Det hände så han fick stå bredvid Biden och tala om viktiga saker länge, och det utnyttjades sen i den ryska offentligheten. Så att Putin tänker ju konstant också på den egna legitimiteten och stödet bland den inhemska publiken. Men jag tycker att det som var intressant i mötet var Kina, nämligen Det som gör, som påverkar den här dialogen och förstärker Ryssland är ju förhållandet med Kina så som det nu är. Så att de samarbetar Kina och Ryssland och samtidigt så är Kina USAs största risk och utgör den främsta hotbilden. Så länge som det är så här så är det ju Ryssland som är den stora vinnaren, för att annars skulle Ryssland inte ha dylikt rörelseutrymme som det har. Men Bidens, det som han enligt pressen hade sagt och hänvisat till var att Kina kan ju bli en risk eller hot för Ryssland också. Mm. Och det är den stora grannen. Och alla vet att om det här förhållandet mellan Kina och Ryssland skulle bli någonting annat, så då är det nog Ryssland som är i behov av väst och samarbete. Så det är också balansgång för Rysslands del i den här stormaktspolitiken.
Det tror jag också att eller det inser ju Putin givetvis. Mm. Ekonomin i Ryssland kräver enorma utländska investeringar och så vidare, och han är på sätt och vis illa ute, även om han har landet i ett järngrepp. Och den här just relationen med Kina är ju spännande. Man har ju talat ju tidigare om att USAs fokus kommer att flytta från Europa till Kina. Under Obamas tid var det här väldigt tydligt. Mm. Sen kom Trump och på något sätt rasera allting, och Kinas roll växte igen i regionen där mycket, mycket starkare. Och nu på något sätt har vi igen en president i Biden som har en grundmurad förståelse för Europa och en uppskattning. Och på något sätt är det den här transatlantiska delen av amerikansk utrikespolitik som nog är mycket starkare representerad nu i den här administrationen än vad den har varit på länge. Och det tror jag också gör att det finns en chans att försöka få Ryssland att inse att deras framtid ändå ligger i att börja bete sig ordentligt och få väst investeringar in i landet, få sin ekonomi på fötter. Men det kräver då att man beter sig, att man håller sig till vissa grundläggande regler när det gäller mänskliga rättigheter, demokrati och hur man beter sig på den internationella scenen.
Och utvecklingen just nu, ser den ut att vara på väg åt det hållet, eller?
Knappast. Det har ju vi väntat länge att det skulle börja gå åt det hållet. Men jag tror att det är det ryska och det är Putins resonemang att med det regime som han har utvecklat så kan han inte börja modernisera ekonomin. Det skulle gå emot hans egna intressen eller förhållande med de här hans kretsar, så att det som är lojala till honom. Så han har börjat använda de utrikespolitiska medlen för att upprätthålla liksom både det egna stödet och regimets stöd i Ryssland. Så jag tror att det är en sån där ond cirkel här. Han kommer inte ut ur det här. Han vill inte ta risken att börja förnya regimet, och det skulle han behöva göra för att kunna modernisera ekonomin och komma närmare de europeiska värdena.
Samtidigt har det här ryska spelet fungerat när västvärlden har varit lite så här naiv och låtit honom hålla. Så det är nu då blir det intressant att se att om Biden kommer att ta en annan linje gentemot honom. Biden har ju sagt att USA kommer att slå tillbaka om Ryssland inte beter sig, att USA kommer att svara. Och haft nog en, tycker jag, retorik som har varit betydligt hårdare än tidigare. Och kanske med den bakgrunden att det är bara hård retorik som fungerar gentemot Ryssland. Man kan inte vara naiv och tro på löften och annat, utan då spelar de bara sitt spel. Så att vi är nog inne i en spännande tid.
Det här måste jag fundera vad jag tänker när jag hör vi som är uppväxta under kalla kriget, där ju den här relationen var så här livsavgörande för hela världen. Jag förstår att det nu med Kinas uppstigande till världsmakt inte riktigt samma på den nivå. Men vad skulle ni säga är för att vi med den här old school-förståelsen, är Ryssland och USA fiender idag?
Jag skulle säga att om man tittar på opinionsklimatet i USA så uppfattningarna har blivit mer och mer negativa beträffande Ryssland, men ännu mer negativa om Kina. Så Kina är liksom fiende nummer ett, det utan vidare så. Ryssland är en mindre grej, Ryssland är ett mindre hot och Ryssland var ju någonting som länge inte, som inte existerade på den amerikanska politiska kartan före Ukraina-krisen. Under Obama-tiden, så vi kommer ihåg att det var mycket åsidosatt, och det var ju någonting som irriterade Ryssland. Så jag tror inte att i den här mycket svartvita världsbilden som råder också i dagens USA när det gäller den internationella omgivningen, så med det liksom graden av uppmärksamhet och rädsla som fästs vid Kina, så jag tror att Ryssland ligger mycket långt bakom Kina-hotet. Och det här är liksom, det är kärnvapnen som gäller här, det är det som gör liksom Ryssland stort, medan ekonomin och annat är sen en annan sak. Men förstås, någonting som jag tycker att vi måste ha i beaktande där, som kan ha betydelse i det längre loppet, är det sättet på vilket Ryssland har utnyttjat det tomrum som har uppstått för, till exempel i Mellanöstern, i Nordafrika, när USA:s energipolitik har lett till en politikförändring där. Så Ryssland, om vi tänker på dess roll i Syrienkrisen, Libyen och hela Mellanöstern, så i det långa loppet så kan det betyda att det finns också annat än bara kärnvapen som USA måste börja tänka på när det tänker på Ryssland.
Var det inte så att just de områdena var något som president Putin sa att, och det här bara, visst, jag kommer gärna prata, ses gärna, men bara så du vet, det där med Syrien tänker jag inte prata om, och sen kommer en lång lista, massa saker som minsann, är inte det liksom ändå en viss styrke på, tyder inte på en viss styrkeposition att kunna sätta sådana villkor för ett sådant möte?
Ja, jag tycker att Ryssland har ju utökat nog sitt geopolitiska inflytande rejält under de här senaste åren. Och det är klart att Ryssland vill ju se sig själv som en supermakt också globalt. Och via det de har kunnat göra i Mellanöstern till exempel, dels på grund av Trumps fullständigt märkliga Mellanöstern-politik, men också i viss mån på grund av Obama-regimens misslyckanden där när man lämnar ett vakuum som sen ledde till det kaos som Ryssland har kunnat utnyttja, så har nog Ryssland också lyckats med det här och blivit en större spelare, precis som Tejas säger. Sen tror jag både Biden och Putin kommer från det här kalla kriget, liksom generationen på något sätt, och har fått sin skolning under den tiden, och då kan det ju nog hända att det finns en lite sån större respekt gentemot Ryssland också från Bidens sida. Vi ska komma ihåg att när Mitt Romney sa att Ryssland är USA:s största geopolitiska hot under valkampanjen mot Barack Obama, så skrattades han ut, och han tyckte att hur kan han vara så här fånig, att Ryssland är ju bara en liten spelare, och tänk så mycket som har hänt liksom från den tiden, just med kanske start med det som hände i Ukraina.
Så att det är inte bara jag, utan också gott sällskap med att blicka tillbaka. Men jag menar att om Ryssland nu kan visa på en sån här styrka, och samtidigt sa du till Tiilikainen att det är ju viktigt, ändå beroende, att man utnyttjar det i Ryssland, att visa upp sig. Vi träffar USA, alltså på något sätt, det finns ju ändå, då verkar det finnas ett behov av att ändå är det att träffa Joe Biden, det är ändå fint för en rysk president. Det är inte bara så där att gå vad som helst, utan det är ändå en politisk markering som håller oss och som ger poäng i Ryssland, eller hur?
Precis. Den långtida ryska målsättningen i den internationella politiken är att bli av med såna multilaterala institutioner och organisationer. Det är inte som Ryssland tycker om.
Alltså det är alltså FN och EU och sånt,
ja,
där?
Ja, precis. För att problemet med dem från det ryska, utifrån det ryska perspektivet, är att där är ju stora och små stater jämlika. Det är ju det som de bygger på. Alla suveräniteter är jämlika. Ryssland vill inte ha en sån där värld. De vill ha en sån där 1800-talets värld där de här stormakterna styr och ställer, och man hänvisar. Och det är ju Kina mycket det där nära Ryssland beträffande den här målsättningen. Man talar om den multipolära världen. Och det betyder ju att man vill att det ska vara ett antal 5-6 stormakter som fattar beslut som sen de här mindre staterna måste anpassa sig till. Och då talar man ju om intressesfärer. Man talar intressesfärer, har med det att göra att de här stora staterna har mera makt. De har så mycket makt att de måste kunna också styra säkerhetspolitiken i de här grannländerna så som Ryssland försöker göra för Ukrainas del här, hindra att det ansluter sig till NATO. Så det är en sån här världsbild där vissa stater är mera jämlika än andra. Och ur det perspektivet så är det här ju man är på väg i rätt riktning när Putin tillsammans med den amerikanska presidenten diskuterar viktiga världspolitiska frågor. Vilka andra enligt Ryssland borde kunna det där ansluta sig till sällskapet. En ganska intressant fråga. Kina utan vidare, men att hör EU till det här gänget är redan ett frågetecken.
Vi är redan lite utanför kretsen. En sak som jag fäster mig på när du säger det här, det är ju att förutom de här utrikes, det här Syrien och Mellanöstern som ryska presidenten inte ville tala om, så ville han inte heller tala om interna angelägenheter. Han ville ju inte tala om en viss herr Navalny, det ville han ju inte alls prata om heller. Och sen, det är ju inte inne i Ryssland, men ändå det här är som händer i Belarus och Ukraina som ju där gränsar, där liksom där är, vad ska jag säga, tvistar väl de lärda exakt vem som är vem som står på vilken sida där, så att det finns lite olika versioner om vilken sida på gränsen vem står och så vidare. Att det finns ju ändå då alltså en känsla uppenbarligen rysk för att amerikanerna ska försöka lägga sig i den ryska inrikespolitiken som ju åtminstone officiellt väl inte finns visavi USA. Alltså inte säger amerikanerna, du får sen inte tala om guvernörsvalet i Texas eller tillsättningar av domare i högsta dom. Sånt är ju inte aktuellt, men däremot är ryssarna noga med att inte amerikanerna ska börja diskutera. Varför är det sånt problem?
No, alltså samtidigt, det här försökte ju Putin göra, men på presskonferensen som månades efteråt så ställde ju då Rachel Scott, en journalist från ABC, frågan att varför är alla dina politiska motståndare ändå döda i fängelse eller, ja, eller förgiftade? Att vad är det som du är rädd för? Och då fick ju nog Trump en fråga, eller det här Putin en fråga han inte ville ha. Men där tyckte jag att hans svar var anmärkningsvärt, när han förstås på ryskt maner försöker svänga på bilden och säga att inte det alls bara är Ryssland. Till exempel i USA så anlände ju en stor grupp med politiska åsikter till Kapitolium i januari, och nu är 400 av dem arresterade. Varför är de det? Och säger då att alla länder beter sig så här. Det är som ett typiskt ryskt fenomen. Jag tog till och med upp att en aktivist sköts inne i Kapitolium, en obeväpnad aktivist som inte hotar poliserna på något sätt blev skjuten. Att det är sånt här som ni håller på med. Och det är på något sätt den här skickliga ryska retoriken som de alltid har sysslat med, liksom att svänga på kakan och få det att framstå att de är ingalunda unika. Så det håller de på med ännu, och det tyckte jag var väldigt intressant också.
Jag vill minnas att han också påpekade, apropå det här med oliktänkare i läger i Sibirien, att Guantanamo Bay är ju faktiskt också fortfarande öppet här, trots att nu åtminstone två presidenter har lovat att stänga det, så det amerikanska. Så att han har ju, det är inte helt utan pointer. Min fundering där är helt enkelt, vi, det här berömda vi i väst, är det så att vi tenderar att se ändå det här som mera med amerikanska glasögon än med ryska när vi ser de här mötena?
Det är det här, för det första så är det fråga om värderingar. Att vi är bundna till våra värderingar inklusive mänskliga rättigheter. Och det är en sån här princip att andras, ja, om vi vill ta vara på mänskliga rättigheter, så måste det betyda att vi måste också kunna, det internationella samfundet så som det heter, måste kunna inbegripa i andra stater inre angelägenheter. Då om till exempel det handlar om brott emot mänskliga rättigheter. Det är liksom individens friheter och rättigheter som är nyckel i kärnan här, inte statens rättigheter. Medan både Ryssland och Kina utgår ifrån ett annorlunda tänkande. Där det är det kollektiva, det är det staten som är avgörande, inte individer. Och det betyder ju också att de är väldigt sårbara, för att de är båda oroliga över det, att det här västerländska demokratitänkandet, mänskliga rättigheter, tänkandet om mänskliga rättigheter sprider sig till deras medborgarsamhällen. Och därför är det, därför leder det till en sån politik där de måste göra allt för att förhindra det, att de här tankarna liksom får mera stöd. Och därför säger de också att andra stater som har såna värderingar inte ska börja inbegripa i deras interna angelägenheter. Så det är ett sånt här paket. Men att precis som du sa, att så är Putin liksom retoriskt skicklig, att han istället för att erkänna att han har problem, så hänvisar han till att andra har likadana problem.
Ställer du frågan att om vi ser på det här med amerikanska eller ryska glasögon, så är det väl alldeles självklart att vi som en västerländsk demokrati har det perspektivet när vi tittar också på den här relationen. Och det är ju just, det finns ju en stark agenda från Ryssland och deras ryskvänliga aktörer här också, att försöka svänga på kakan och försöka få oss att frångå det västerländska perspektivet när vi ser på det här. Men nu är det ju alldeles centralt. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatsprincipen är centrala rättigheter för oss också när vi tittar på den här relationen.
Mm. Jag tänker så här, det är någon mycket större tänkare än jag, om det är någon Machiavelli eller vem det kan vara, som har sagt att du ska känna din motståndare minst lika bra som du känner dig själv. Det är lite det jag far efter på något sätt, att underskattar, missförstår vi på något sätt Ryssland, just eftersom det faller sig naturligt för oss att se det här ur det här demokratirättsstatsprincipen och därmed säga att, och därför tycker vi som USA, alltså missar vi någonting? Missar vi någon point med Ryssland, eller finns det perspektiv som vi liksom som faller bort därför att vi bara säger att ni är ändå på fel sida där i de här centrala frågorna?
Jag skulle säga att de senaste tiderna i amerikansk politik har visat att de värderingar som vi tyckte var självklara och västerländska inte alls är självklara ens i USA eller ens i Europa. Vi har nu på frammarsch partier och rörelser som vill frångå dessa. Så därför tycker jag det är ännu viktigare att vi håller fast vid dem och att vi verkligen värdesätter de värderingar som vårt samhälle bygger på.
Det är faktiskt så att den polarisering av värderingar som vi ser på det globala planet, så har också så har liksom trängt sig in i våra samhällen, och vi har mer och mer problem, samma problem inom den Europeiska unionen, på mellan medlemsstater men också inom medlemsstater. Så det är nu dags för oss också att erkänna att även vi har problem, men vi trots det liksom är bundna till de här värderingarna, medan Ryssland och Kina inte är det. Och nu är ju, så var det ju på 90-talet att man trodde att våra värderingar skulle hålla på att bli universella värderingar.
Ja,
men att sen när den här stormaktspolitiken började, så betydde det också att de liksom sa sig ifrån, eller börja ifrågasätta den här universalismen av de här värderingarna. Och nu har man kamp om värderingar på samma sätt som man har kamp om makten i stormaktspolitik.
Mm.
Historien tog inte slut på 90-talet,
utan
den fortsatte.
Den verkar i allra högsta grad fortgå. Och innan vi skiljs åt här i slaget efter 12, tänkte jag en fråga bara så här. Ni vet, det pågår ju alltså en fotbollsturnering här, så där tänker man ju väldigt mycket på resultaten och sådär. Du sa här i början, Andreas Elvinge, här, att det här, det är oklart ännu vad det här toppmötet kommer att leda till, alltså resultatmässigt. Men om ni nu skulle kunna, om det inte är svårt att säga vad det leder till, skulle ni kunna här upplysa mig om ännu, hur mäter man på vad ett toppmöte leder till? Hur mäter man resultat av ett toppmöte? Vad är det man tänker och tittar efter då?
Man tittar på väldigt långt perspektiv nog på resultaten, så det går inte, tycker man kan inte dra en slutsats väldigt snabbt, utan det är kanske om 10 år när vi tittar tillbaka på den här tiden och utvecklingen efter det här, som vi kan säga att hade det här en inverkan, påverkade det här någonting.
Vi borde titta på den internationella säkerheten och stabiliteten och hur ett toppmöte påverkar våra möjligheter att uppnå eller förstärka allas vår säkerhet och stabilitet, så borde vi göra. Och ser man på detta toppmöte i Delius, så kan man säga att no, kanske man fick öppnat den här dialogen, man fick någonting smått gjort, men jag tycker att att parterna är så långt ifrån varandra att jag skulle inte dra några långtgående slutsatser. Men det som det brukar vara är inte så här, utan båda parter liksom analyserar resultaten ur det egna perspektivet, och det kan ju leda till att även liksom försvåra den här tävlingsatmosfären här. Så brukar det vara att någon som tycker att att man fick fram sina egna mål, och så tycker man att toppmötet var ett stort seger, medan den andra parten inte håller med.
Mm. Så det här med när Ronald Reagan och Mikhail Gorbachev träffades i Genève på något sätt, de hade ju ingen aning om att några Berlinmurar skulle falla där några år sen eller något sånt där, eller världen förändras på något sätt. Så att, för det var bara ett möte det också, och att vi anser det vara historiskt, det är något som vi vet när vi nu har sett resultatet. Det är så jag förstår det här.
Precis. Mm.
Stort tack! Det är Tilly Kainen från Centrum för hybrida hot och Andreas Elving från SFP, internationell sekreterare, USA-kännare. Tack för att ni upplyste mig här om konsten att hålla toppmöten mellan Ryssland och USA. Stefan Windige heter jag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då!